Kaffe nu, så nu vaknar du igen, vet du, så det är bra. Så vi får lite mer lys. Vi har ju haft ett tema som heter Gud akkurat som Jesus. Jag var borta sist, helg, jag hade haft rätt gudsbilde. Så kommer du få god frukt. Har du fel gudsbilde så får du fel frukt. Och det är så viktigt när vi som kristna brukar skallen vår, eller hur? Och tänker efter och checkar. Vad är frukten i vårt liv? Vad är frukten runt omkring oss? För Jesus sa, på träet känner du frukten. Eller på frukten känner du träet. Stämmer det? Och vi har ju rest nu i 30 år som försynner. Både i Norge, Sverige och många städer i världen. Och det jag ser av frukter i menigheter, det är oftast inte de frukterna Jesus kom med. För det är skyld, det är fördömelse, det är skam som vi sang i en av sången här. Det har ju han borit bort allerede. Det är osäkerhet. Man vet inte, är jag frälst, är jag inte frälst? Kommer jag för dem, kommer jag inte för dem? Är Jesus glad i mig eller är Jesus inte glad i mig? Är jag tillit, är jag inte tillit? Det är ju ingen frukter som han kom med. Han kommer med trygghet, vila, säkerhet, lätt byrde, lätt och milt åk. Stämmer inte det? Han kommer rättfärdigt, glädje och fred i Herren. Så det är klart, ska vi då få rätt frukter så må vi förkynna vem han är. Och det är det vi har satt fokus på. En av de fokus vi har i Amazing Grace, det är att gå renvaska Guds namn. Det är ju fint sagt, är det inte det? Och jag delte lite första söndagen vi hade lite med min bakgrund. Hur min mamma och pappa hade forskjellige bakgrund, det ska jag inte ta nå. Men jag hade ett möte idag i Skiptvätt. Där jag delte lite de här tingen. Då kom en dama på 75 år och sa efterpå, ja, allt var synd i den pinsemenigheten hon gick i. De fick inte gå på ski med byxor, de hade kört. Och det var så hon förtalte mig efter mötet, hon blev skällt ut för hon fick sina föräldrar att köpa ett par byxor så hon kunde gå i byxor. Det här, hon var ju 75 år, så det är ju någon år sedan. Men allt var synd, så hon sa, hon fick köpt ett par byxor så hon kunde gå på konkurrens på skolan med skibyxor istället för med kört, för hon blev ledd av hela vägen. Men när hon gick med någon så mötte hon pastorn. Och pastorn skällde henne regelrätt ut. Du må komma dig hem fort och få på dig kört. För du är kristen. Och det är klart, det här ligger i Skandinavien fortsatt. Det här pietistiska, konstiga tingarna. Och det är klart, den bilden har vi av Gud. Har du fel gudsbild, tror du att Gud är vred, så blir du vred. Tror du att Gud är arg och lite sån halvskum, så blir du arg och halvskum. Tror du att Gud är lite halvskizofren, att han är god ibland och icke ibland, så blir du på samma måte. Tror du att Gud är full av kärlek, att han älskar obetinget, så begynner du att bli präglad av det. Vi begynner att älska obetinget också. Och vi som är onda, vi vet ju att ge våra barn goda gåvor, eller hur? Det är Jesus som säger i Matteus 7. Hur mycket mer ska icke han ge gott till oss när vi ber han? Vi har ju tre ungdomar inne och vi önskar ju bara det mega bästa för dem. Är det inte sånt? Och han är ju ännu mer på den måten. Har du gudsbild att Gud tillgir, så blir du tillgivande. Så du blir den som du ser Gud är. Men hur ska vi få ta på vem är då Gud? För det är en fördel, hur kan vi veta att vi har rätt och alla andra har fel? Kanske Gud är sträng, kanske Gud är rasande. Kanske Gud vill slå ner dig på väg hem idag. Varför vet vi att han inte kommer slå dig ner? Då har vi ett exempel som vi ska se på lite kort idag. Vi har ju en som vi måste se på, han heter Jesus. Och då går du till Johannes 1 och vers 18. Så det är klart, Johannes evangelist, eller aposteln Johannes, som skriver i Johannes 1:18. Aldrig har någon sett Gud. Så fram till idag, hela den gamla pakt från första Mosebok till Malakias, så har de inte sett Gud. Men den enborne sönnen, alltså Jesus Kristus, som är i faderns famn, han har förklarat och visat oss vem fadern är. Så vem är det som visar oss vem Gud är? Det är Jesus. Så alla andra bilder före Jesus, om inte de stämmer med Jesus, vem har rätt då? Jag hör inte. Jesus, det är Jesus som är det originalbildet. Alla andra har en viss förståelse av hvordan Gud var. De har viss bilder på hvordan Gud var. Men de visste inte akkurat hvordan han var. Kan vi vara eniga om det? Det var därför fariseerna fick mega problem med Jesus. Varför då? För de trodde, fariseerna trodde att Jesus var, att Gud var en mega fariseer. Varför trodde de det? Jo, för det var sånt de trodde. De levde på den måten, så de trodde att Gud var på den måten. För de skulle ju representera Gud. De skriftlärde trodde att Gud var en mega skriftlärd. Så det är klart, när Jesus kom så förstörde han hela deras gudsbild. Eller malde det riktigt. Det beror på hur man tog det. Någon blev ju chockade, någon tog det bra. Men han ändrade på deras gudsbild. Någon likte det och någon var inte så jättehappy för det. Det var därför det var krasch. För Gud kom på en helt annan måte. Han var på ett helt annat sätt än de trodde att han skulle vara. Han var ju trots allt nu syndares vän. Han var synder och toller, de onda syndares vän, står det. The wicked sinner's best friend. De onda syndernas bästa vän som kom till han, Lukas 15, vers 1-2. Så det var synderna som kom till Jesus. Men rättfärdiga och självrättfärdiga fariser och skriftliga, de träckte sig väck från Jesus. För de trodde inte att det var Gud. De trodde att det här var en vranglärare som kom. Men Jesus var god. Han mötte människor med kärlek. Han mötte människor med godhet. Han överöste om sig med allt han hade. Bara goda gaver kommer från han. Bara fullkomliga gaver kommer från han. Hos han ingen skiftande skygge. Så han icke glad en dag och lite mindre glad nästa dag. Det är ingen skiftande skygge hos han. Du och jag kan vara lite upp och ner i humöret. Stämmer det? Men Gud är alltid på topp, känner du. Han har aldrig dåligt humör. Han är alltid på topp. Men vi som människor, vi kan ju vara lite sån upp och ner. Det kan ju vara från dålig sömn en dag. Kanske upplever negativa ting som sker i löp av uken. Men Gud har ju inte problem med någonting. Han påverkas inte av noe på sin egen del. Han är på tipptopp alltid. Tror du på det? 24 timmar i dygnet. Han har det bara bra. Och det är klart, det önskar han att utösa över oss allesammans. Det var därför det står att så höjt älskade Gud världen att han gav. Vadå det bästa han hade? Han gav det bästa för hela Nannestads befolkning, hela Romeriket, hela världen. Alla syndare, så gav han Jesus Kristus för att världen som tror på han ska bli frälst. Så står det versen efterpå, det här har vi citerat hundravis av gånger. Men Gud sände inte sin son för att döma och fördöma världen, men för att världen vid han skulle bli frälst. Så Gud har aldrig dömt världen. Gud har aldrig fördömt världen. Han sände Jesus för att den skulle bli frälst vid han. Och då må jag ju se på mig, för jag har gjort det av och till. Kanske någon av er också. Dömt dig själv kanske lite också. Men Gud kom inte med dom eller fördömelse. Han kom med tillgivelse och frälse. Han kom för att du skulle få se vem han var. Gå till Hebreerbrevet 1 och Johannes 14 har vi talat tidigare. För den som har sett mig har sett fadern, sa Jesus. Men du går till Hebreerbrevet 1. Men den som har sett Jesus har sett fadern. Den som har sett dig, har han sett Jesus? Eller har han sett en annan bild på Gud? Den som har sett mig, har han sett Jesus eller sett en annan bild? Det må jag se på mig, eller hur? Så på rätt frukter växer det som kallas som äppelträd. Vi växer frukter redan efter ett år. Det är ju fantastiskt. Vilka frukter kommer? Det är ingen fördömelse för någon av oss. Det är bara att då må vi börja lytta på någonting annat istället så det kan komma riktig frukt. Jag husker när jag var uppe i Brønnøysund medan du är i Hebreerbrevet 1. Vi startade menighet där. Och efter någon år så märkte jag att alla gick med fördömelse hela tiden. De var fördömda för det och de var fördömda för det och de var fördömda för det. De gjorde för lite, de gav för lite, de bad för lite, de läste Guds ord för lite. Så jag sa på ett möte att, och ska vi vara helt ärliga, vem är mycket skyldig där? Sån sätt, hvis vi ska ha det som målesnor. Om du läser 10 timmar om dagen så är det för lite allikevel. Du kan läsa 11. Så det finns ju bara sträcka, du kan ju sträcka listan alltid. Men jag sa på ett möte och jag känner inte varför det är alla är fördömda. Jag börjar nu fördömd, få fördömelse för jag aldrig är fördömd. För det står i min bok att det finns ingen fördömelse för den som är Jesus. Det lärde jag mig som nyfrälst i 1985. Det finns ingen punktum. Eller hur? Och det är klart, visst, det kommer då ett litet rött lys att jag börjar känna någon fördömelse. Då känner jag, nu är jag ute och cyklar. Och då bara ändrar jag fokus, då ser jag på han, för det finns ingen fördömelse. Det är därför vi mot kristen, vi måste se väck från oss själv. För Gud har ingen fördömelse, men om ditt hjärta fördömer dig så är han större än ditt hjärta. Han vet allt, han vet att han har tillgett dig allerede. Han vet att du är tillgett, han vet att du är älskad. Han kommer inte med någon pekfinger, han kommer inte att slå ner dig. Det är Guds godhet som leder dig till han. Det är Guds godhet som leder dig till till omvändelse. Ja. Så Gud kommer inte med någon sån. Jag sa på ett möte nu och det här kanske chockar. Men Gud, han har aldrig haft problem med synd. Tugga lite på det. Gud har aldrig haft någon problem med någon synd. Men du och jag har haft. Men han har aldrig haft problem med det. Ja, vad menar du med det? Han hatar ju synd. Han är ju vred på synd. Ja, men vad betyder det att hata och vara vred på synd för någonting? Betyder det att om du lever i synd så är Gud ute efter att slå till dig för att du lever. Att han är vred. Jag ska verkligen ta dig mot den. För du... Nej. Han vet vilka konsekvenser det får för dig om du fortsätter. Han står, han efterjagar oss så att vi ska snu till han så han kan krama om oss och sätta oss fri från den synden. Annars blir Gud en raring att han efterjagar dig. Men du vet inte om du snur dig, om du får en knock. Eller du vet ju inte, för du tror Gud är schizofren. Du vet ju inte. Du kan ju inte veta. Är han snill när jag snur mig? Nej, jag tror jag fortsätter att gå min egen väg. För Gud vet jag inte vad jag har. Men är det någon du ska veta vad du har någonstans så är det han. Är det någon som den enaste du kan veta var han är så är det han. Och i brevet vän så står det så i vers 3. Han är avglansen av hans härlighet. Det uttryckte bilder av hans väsen. Han håller alla ting uppe vid sin kraftsord. Då han vid sig själv hade gjort renselse för våra synder satte han sig vid majestätets högra hand i det höje. Så när han hade satt sig, varför satt han sig? För han hade gjort renselse för våra synder. När de var rensade bort så satt han sig. Det betyder när han sitter så är jobben gjort. Och Gud bar ju först och främst inte bort våra synder i Kristus Jesus. För visst han bara bar bort synderna så hade du och jag fortsatt vara syndare. Men han dödade syndaren. Synden blev dräppt på korset. Den första Adam, hela Adams släkten blev spikrad upp på korset. Och så stod Jesus upp efter 3 dagar som den andra Adam, som den livgivande Kristus. Det är en ny släkt som lever nu. Det är Kristus släkten. Och jag hörde nu på Hans Svartdal, kom på Vision Norge, en gammal. Det är självklart det är gammal, han har ju varit död länge. Men det är ett gammalt program med Hans Svartdal. Och det var fantastiskt bra. Han sa, tänk om vi kristna, vi må ju känna, du är ju död. Det är den bästa nyheten du har fått i hela ditt liv. Du är dräpt. Det är det första du måste känna som nyfrälst. Att ditt gamla liv är totalt tillintetgjort. För Gud kunde inte pynta på dig. Det var inget gott nog att pynta på. Finalen sa det så fint. Visst vi pyntar en gris. Vi vaskar den fin. Vi sätter en slips på honom. Så är det fortsatt en gris. Hvis du släpper ut han här så springer han på jorden så fort han kan. För det är grisens natur. Men din natur nu, den gamla naturen är dräpt, den är död. Nu har du Kristi natur. Du är ett med gudomen. Du far är mig, jag är i dig och vi är i dem. Ja, men jag är ingenting, jag kan ingenting. Det må bli slut på det där tullet. Det där är ködlighet, kallar Bibeln det. Någon tror att det är ködligt att leva i synd. När ködlighet är att du prövar att få till ditt liv i din egen kraft med kunskapens trä. Ködlighet och världslighet i Bibeln det är att leva under religionen. Smak icke, ta icke, nymånade sabbat och så vidare. Det har ett skinn av Guds frukt men ingen kraft i det. Och det är totalt värdilöst, säger Kolosserbrevet 2 från vers 8 och ner. Men i 23 så står det att det har ingen värdi. Så alla de ting som är med yttre ting är totalt värdelöst. Men han du har på insidan är 100% perfekt. Och han är skapt där för dig. Du är en kristen nå. Då skulle du stå på stolen och säga halleluja. Du är en kristen nå. Adam är död. Så Jesus kom då och visade oss vem Gud var. Varför då? Så du skulle slippa vara rädd för Gud igen. Är det bra? Gud är inte någon skum kar. Han är inte en sån som har en hammare som slår dig. Han är inte stränga ögon. Han har milda ögon. Jag ser nu på några vänner som vi har på Facebook, Davids hus, som lägger ut så fantastiska bilder på Jesus. Han är smilandes, han lyser av begeistring. Men de bilderna vi har haft av Jesus i gamla då, så är det den aidssyke Jesus. Utan kraft, han är så svaklig, så när han böjer sig ner för att bära ett lamm på 2 kilo så klarar han inte att lyfta det lammet. Och det är klart, har han all makt i himlen på jord? Nej, han kan inte lyfta ett lamm ens en gång. Så det är klart, när du får den bilden så han är den svagaste du kan bli känt med. Och så de här dottern av änglar, vet du, som sitter på en sky. De är så små och skyen är så stor. De kan inte skrämma ett mygg ens en gång. Men din och min ängel, de är 3-4 meter höjd. De har makt, känner du. När de syns så sticker alla andra. När du får den ängeln i hodet ditt så är frukten väcker för alltid. Men har du den ängeln som vi fick på söndagsskolan så kommer den att ödelägga skallen din. För du får fel bild, för den ängeln har ingen kraft och styrka. Den är totalt kraftlös. Men Jesus, som jag har sagt här tidigare och sagt på många andra ställen, Jesus, han jobbade med Josef till han var 30 år. Sen gick han ut i sin tjänst, för då blev han salvet med den helige ande och kraft. Så för det så jobbade han som tömmerman. Så när Jesus, han var en kraftig man, Roy, han är en pingle, känner du, mot Jesus. Så när Jesus kom, vet du, så kikade han alltid sån här. Och så gick han sidelängs in genom dörren, för han var så bredskuldrig, känner du. Han kom inte in. Det är Jesus som vi tjänar. Han har all makt. Rätt bild av Jesus visar oss vem Gud var. Men i Hebreerbrevet 3 som vi läser så står det i engelskan att he is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. Han är det nöjaktiga avtrycket av Guds natur. Så Jesus är exakt som Jesus. Tycker det är fantastiskt? Så då när vi ser då, läser Moses, läser Abraham, läser David och allihopa i gamla testamentet, kommer över på Peter, Paulus och alla nya, och vi läser något annat än Jesus, så är det fel. Då har de icke en fullkommen bild på vem Gud var, för det är ingen av oss som kan få tag på det. Vi känner styckevis. Kun Jesus kände perfekt. Så det är kun Jesus som är det rätta bildet på Gud. Så när Jobb säger Herren gav och Herren tog, välsignat var Herrens namn, så är det Jobb som säger det. Det var hans bilder på Gud. Men Gud tar ju inte. Jesus sa, jag kom för att det ska ha liv och liv i överflod. Men tyven kommer för att stjäla, mörda och ödelägga. Så djävulen tar. Men Jobb trodde det var Gud som tog. Så Jobb hade en begränsad bild. Han skönte inte vem far var. Är du enig i det? För Jesus är ju perfekta. Och så kan vi gå igenom den ena efter den andra. Visst, de har ett annat bild på vem Gud är än den Jesus var, så är det Jesus som har rätt. Det är ju ganska logiskt. Till och med jag som svensk känner det. Aha. Till och med mina 2 hjärnceller börjar roa sig när jag säger det. Aha. Jag börjar komma på plats. Nu är det fler svenskar, undskyld. Ja, så till och med vi känner det här, va? Men då måste man tänka, är det den treenige guden eller är det den treuenige guden? Det är den treenige guden. Och då spör vi oss, blev Gud annorledes av syndafallet eller blev vi annorledes? Ändrades Guds bild eller vår bild? Vår bild av Gud. När Jesus kom, blev Gud annorledes eller blev våran bild av Gud annorledes? När Jesus döde på korset för oss, blev Gud annorledes eller fick vi det annorledes? För Gud har ju sagt i Hebreerbrevet 13:8, Jesus Kristus är densamma igår och idag all evighet. Gud säger själv, jag kan inte förändras. Kan Gud då förändras? Kan Gud vara två olika typer som vi kan vara som människor? Eller kan han bara vara densamma? Han kan kun vara densamma. Och jag tycker det är så fantastiskt. För folk tror då att när visst du gör någonting du inte ska göra, som vi alla gör, så snur Gud ryggen till dig. När det står faktiskt säkert, det står den rättfärdige faller 7 gånger. Och så kommer Gud att slå ner han. Nej, det står inte att den rättfärdige faller 7 gånger. Och så kommer Herren och reser han upp allikaväl. Om du är trolös så är han trofast. Okej, okay. Så det handlar inte så mycket om dig. Han är god allikaväl. Men så blir vi mer och mer känt, man. Vi blir mer och mer trygg på honom. Vi pratade om det, hade Johnny med, han hängde med ner, eller kom ner till Skiptvätt igår. Vi delte lite med och att växa. Ska ta det bara till kort till slut. Det viktigaste som barn, som nyfödd kristen, född på nytt, det är att du vet att du är älskad, och då är det punktum efterpå. Och 1 Johannes 2:12 säger så, detta skriver jag till deras barn för att deras ska vite att deras synder är deras blivit tillgitt. Inte kommer att bli. Det är till barnen. Så när vi som barn, som åndliga nyfödda barn, tränger vi att veta att vi är älskade och tillgitt oavsett vad som sker. Hvis vi inte vet det, så går vi ut där, så kommer en negativ tanke för att finna du är ingenting. Nej, det var det jag visste. Nej, då ska du veta att jag är någonting. Jag är älskad. Jag är tillgitt. Hvis inte den grunden ligger där, så må den läggas på nytt igen. Och så växer vi till ungdom och mans mogenhet. Och när vi växer då som kristna, som hur många har haft en baby? Hur många har haft barn? Ja, många, de flesta. Vet du, när de är babyer och de gör sig ut i blöja, skiftar du blöjan då eller skiftar blöjan på sig själv? Jag skiftar barnet blöjan på sig. Du skiftar, eller hur? Visst de kastar upp, så skiftar du klär. Visst de skriker och vill ha mat, så ger du dem mat. Är det inte så? Men när barnet börjar på skolan i 6-årsåldern, så är det lite sykt om din son eller dotter ringer dig. Pappa, jag sitter på do. Kan du komma och törka mig? Är det inte så? Då är det något som inte stämmer med den gutten eller den jenta. Och om de blir 14, 15, 16 år och inte känner någonting, så är det något som inte stämmer. Och här är så viktigt när vi kommer i menigheten att vi växer i ansvar. När du var nyfrälst, vad du än sa så fick du svar. Varför då? För Gud, det är sånt med våra babyer. Vi diggar dem med allt vi kan. Vi ger dem all omsorg, allt vi kan. Varför? För de tränger det då. Men så växer de upp och blir lite större, och då tar de ansvar lite själv. Jag ska göra det själv. Det här ska jag fixa själv. Och så får de göra det, och så är det god jul och gott nytt, och så får du hjälpa till allikaväl. Men de ska fixa det själv allikaväl, är det inte så? Det är din barns natur, de vill klara sig själv. Men det är rare när vi kommer till menigheten. Så ska Gud fixa allting själv. Men Gud har ju sagt att det är vi som ska fixa det. Så jag ser för mig, som vi nämnde lite på skiftet då. Vi ska få se en generation av kristna som börjar ta ansvar då. För när du blir ungdom, så står det, då står det att Guds ord, det här är 1 Johannes 2:12-14, så blir Guds ord i dig och du begynner säga över den onde. Vad betyder det? Du fixar jobben själv. Du tar ut det Jesus har gjort för dig själv. Känner du forskellen? Det gör att du, och för du vill veta att han är god, han har ju svarat, han har ju alla löfter, ja, men så växer du upp och så vet, yes, han, det här är mitt redan, jag bara tar det, det är mina ting. Sen växer du upp till mans mognad, då är du trygg på vem Gud är i goda eller dåliga dagar, så vet du att han kommer ta det igenom oavsett. Men det var ju mycket lättare att vara baby. Det var mycket lättare när mamma kom och törka mig, skifta blöja. Det var mycket lättare när pappa betalade telefonregningen. Det var mycket lättare när pappa betalade strömregningen, eller hur? Det var mycket lättare då. Må jag betala hyran själv nu? Lejen, den är så... Nej, du tänker inte som du tar ansvar. Och det tror jag vi ser på när vi börjar säga att Gud är för oss, Gud älskar oss. Så blir vi, yes, främmälskar. För jag tror vi ska få se en generation som växer upp här i menigheten med barnevirksomhet, ungdomsarbete. Det ska växa, för den profetien kallas citerat i våg med ungdomsarbete. Vi kommer se många, och då kommer vi få många andliga babyer. Och vem ska ta hand om dem? De som har blivit barn och ungdom i onden. Och när vi då har rätt gudsbild, så förmedlar vi det vidare till dem också. Så de kommer snabbt bli trygga. De kommer snabbt att växa ifrån 0 till 10 år på ett halvår. För i onden kan du växa fort. Det är som vi möter nyfrälsta som aldrig varit borta i lovisk kristendom. De sticker av med en gång. De har ingen spärra, de har ingenting som möbleras om i det hela tatt. De bara tror Jesus älskar mig, det är så, är det bara färdig med det. Men vi som har haft annan bakgrund, vi måste sortera om lite av det. Vi måste få malt om bilden att Gud är en god Gud. Där har jag hållit på med, men jag har mycket att fortsätta säga. Jag har inte begynt än. Men det är så viktigt att vi är samman nu. Här är ju bara människor som är större än babyer. En barn. Så vet vi, tar och lyfter, så ska du se det som kommer att komma. Människor kommer, det 20 stycken nya här, så trängs vi, vet du. Mor och far. Vi tränger inte ledare, vi tränger mammor och papper. Mor och far. För en ledare som ofta har mycket ledarundervisning. Men en ledare, han trycker oftast ner andra som växer förbi. Men en mor och far lyfter alltid upp dem som växer förbi. Det är stor forskel på det. Men när vi har många mödrar och fäder, när barnen växer, och du och min son blir bättre än mig, och du, det är ju kanonbra. Dottern min, oh wow, se på henne, det är ju helt rått. Så ser vi menigheten på samma, och då lyfter vi, då blir vi begeistrade. Men en ledare, det är ofta sån, har vi sett mycket menigheter, och då trycker man bara ner istället, så får de finna ett nytt bete istället, för det fanns inte plats för dem där. Men det är sådana inte vi här. Det önskar inte vi. Vi önskar ha kärlek från han till oss. Han älskat oss först. Och så älskar vi ut det som är där. Så har vi en vision vi jobbar fälles mot på olika måter. Eller hur? Många väger till visionens mål, till uppfyllelsen. Men det är en vision, en mål. Det är bara många väger till Jesus, men bara en väg till himlen, och det är Jesus. Men till Jesus kan det vara många väger. Men till Fadern är det bara Jesus. Så har det som grund resten av veckan. Du är älskad, du är tillgett. Gud digger dig. Tack Jesus för idag. Tack för den fantastiska menigheten som jag får vara en del av. Både här, den lokala, men också den internationella. Men jag tackar för den lokala här. Jag är så tacknämlig Jesus för att se de fantastiska folken som du har satt i den här människan, som har varit här mycket längre än mig och någon kortare tid än mig. Men tackar dig för att vi samman ska få se att din kärlek når ut till Åsgrena, Nannestad, Skandinavien, hela världen. För att du älskar oss så mycket, och vi får visa din farkärlek till så många människor som möjligt. Och du Jesus var exakta bilder på vem Fadern var. Jag tackar för att du nu malar de här bilderna i vårt sinn. Har vi andra bilder, så knuser vi dem i Jesu namn, så att det rätta, sanna bildet, som Paulus säger, jag må få nytt föda Kristus fram i det. Så jag tackar för att det rätta bildet på vem Fadern är ska bli synlig i våra liv. I Jesu namn. Amen.
Applaus till Micke. Nydligt.